Kul att ni kan vara med idag på gudstjänsten. Vet någon vad det här är? Ett rep, ja. Vad säger du? En röd linje, ja. Vi kallar det en röd tråd. Och idag så ska vi börja en ny predikoserie i kyrkan som vi kommer kalla den röda tråden inom Bibeln. Den kommer handla om hur hela Bibeln hänger ihop. När man kallar någonting på svenska en röd tråd så betyder det att allting passar ihop så att den som lyssnar lätt kan förstå. Är det någon av er som gillar att gå i skogen? Ja. Har ni gått på en stig någon gång i skogen? Ha? Tänk dig att du går på en stig i skogen. Den röda tråden, den är som stigen. Håller du dig till den så går du inte vilse. På samma sätt så har Bibeln en röd tråd genom sig. Och under denna predikoserie så ska vi se hur Bibeln hålls ihop genom olika teman som visar sig genom hela Bibeln. Och idag så ska vi börja från början i Bibeln. Har ni någon gång ställt er frågorna, vem är jag? Varifrån kom jag? Varför finns jag till? Oh, det var som vi sjöng. Och vart är jag på väg? Detta är frågor som människor genom alla tider har ställt. Vad är meningen med livet? Vad är syftet med varför vi är här? Och utan svar på dessa frågor så blir livet tomt och meningslöst. Och det är så många unga idag känner det. Men, kära barn och vuxna, idag ska vi gå till Bibelns första bok som verkligen ger oss svar på dessa frågor. Så om ni vill gå med mig till första Moseboken kapitel 1 och 2. Och vi ska läsa från första Moseboken 1, vers 1 till kapitel 2, vers 3. När vi läser dessa så skulle jag vilja att ni barn hjälper oss genom att hålla upp papper med emojis. Kan ni se här? Vad är detta för en emoji? Ska vi se Watto? Smiley face, ja. Så när vi läser, så när ni hör Gud sa det, kan ni säga Gud sa det? Ja, då kan vi hålla upp en pratbubbla. Ska ni två killar hålla upp den? Gud sa det. Så vi provar en gång. Om ni hör Gud sa det, vad ska ni göra då? Gud sa det. Då håller ni upp den. Bra, då kan ni nästan ställa er upp när ni håller upp den, va? Ska ni ställa er upp? Så ser alla. Bra. Och sen kan, nu ska vi se. När det står, när vi hör varde, gjorde och skapade. Varde, gjorde och skapade. Kan ni hjälpa mig att hålla upp en hammare? Watto? Och Tayo, kan ni hjälpa mig att hålla upp en hammare? När ni hör jorde, skapade, varde. Och sen, för att visa att det blev som Gud sa, så kan ni, när ni hör Evelina och Megan, när ni hör, så kan ni hålla upp symbolen med en sån här. Att för bön och tacksamhet att det hände och det blev. Och gillar ni att räkna, Ira? Gillar du också att räkna? Så när ni hör första dagen, andra dagen, tredje dagen, då kan ni hålla upp den. Sen ska vi se. Och sen har vi en till. Och slutligen, när det var gott eller mycket gott, då får församlingen hjälpa oss att hålla upp den här mot er, smiling. Kanske Bobby kan hålla den. Så när han hör det var gott, då håller han smiling mot er. Ska vi prova? Så ja, då står det så här i första Moseboken 1, vers 1. I begynnelsen skapade vem och hammaren? Vem och hammaren? Who's the hammer? Då får ni hålla upp den. Skapade och vända. Skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom. Och mörkret var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sade. Var det, då får ni ställa er upp igen, Watto. Var det ljus? Och det blev ljus. Gud såg att det var gott. Titta, där kommer smilin. Och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Och det blev afton och det blev morgon den första dagen. Vem har siffrorna? Ska ni ställa upp? Den första dagen. Och Gud sade. Gud sade, vem har pratbubblan? Gud sade. Mitt i vattnet ska finnas ett valv som skiljer vatten från vatten. Gud, vem har hamman? Gud gjorde valvet och skilde vattnet under vattnet, över vattnet, och det blev så. Gud kallade valvet himmel, och det blev afton och det blev morgon den andra dagen. Ska vi se så. Ska pappa hjälpa? Gud sade. Vilka har pratbubblan? Vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att det torra blir synligt. Och det blev så. Vem har den? Det blev så. Gud kallade det torra land. Och vattensamlingen kallade den hav. Och Gud såg att det var gott. Gud sade. Sade. Ja. Jorden ska framgrunga grönskande fröbärande örter och fruktträd som bär frukt med frö efter sina slag på jorden. Och det blev så. Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag och träd som bär frukt med frö efter sina slag. Och Gud såg att det var gott. Och det blev afton och det blev morgon den tredje dagen. Gud sade, på himlavalvet ska finnas ljus som skiljer dagen från natt. Det ska vara tecken som utmärker högtider, dagar och år. Och det ska vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden. Och det blev så. Vem har där? Ja, bra. Gud gjorde. Watto. Gud gjorde de två stora ljusen. Det större ljuset att härska över dagen. Och det mindre att härska över natten. Och likaså stjärnorna. Han satte dem på himlavalvet. Till att lysa över jorden. Att härska över dagen och natten och att skilja ljuset från mörkret. Gud såg att det var gott. Och det blev afton och det blev morgon den fjärde dagen. Gud sade, vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden på himlavalvet. Och Gud skapade de stora havsdjuren och alla levande varelser som rör sig och som vattnet vimlar av. Allt efter deras slag och alla bevingade fåglar efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Gud välsignade dem och sade. Är ni med där, Daniel? Och var fruktsamma och föröka er och uppfyll vattnet i haven och fåglarna ska föröka sig på jorden. Och det blev afton och det blev morgon den femte dagen. Gud sade, kolla, Gud sa det, jorden ska frambringa levande varelser efter deras slag. Boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur efter deras slag. Och det blev så. Och Gud gjorde, jordens vilda djur efter deras slag, boskapsdjuren efter deras slag och markens alla kräldjur efter deras slag. Och Gud såg att det var gott. Gud sade, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. De ska råda över havets fiskar och himlens fåglar, över boskapsdjuren och hela djuren och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna igen skapade han dem. Och Gud välsignade dem och sade, Kaleb sade till dem, var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Och Gud sade, Kaleb sade, se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frukt som har frö. Det ska ni ha till föda, och åt jordens alla djur, åt himlens alla fåglar och allt som krälar på jorden, allt som har liv, ger jag alla gröna örter till föda. Och det blev så. Megan. Gud såg att allt som han hade gjort var då. Och se, det var mycket gott, pappa. Och det blev afton och det blev morgon den sjätte dagen. Så fullbordade himlen jorden med hela sin härskara på sjunde dagen. Ira, sjunde dagen. Du kommer få gå upp mycket nu. På den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk och han vilade på sjunde dagen från hela det verk han hade gjort. Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den. För på den dagen vilade han från hela sitt verk som han hade skapat och gjort. Herre, hjälp oss att ta till oss vad ditt ord säger och tala till oss. Vi ber i Jesu namn. Amen. I predikan idag så kommer vi lägga märke till tre punkter. För det första, skaparen själv. För det andra, skapelsens höjdpunkt. Och för det tredje, skapelsens mål. Så låt oss för det första lägga märke till skaparen själv som är Gud. Och här så ska vi lägga märke till två saker om Gud. Först att han är suverän och allsmäktig. Det betyder att det är han som styr. Att det är Gud som bestämmer och han kan göra allt. Han är så mäktig att han bara talar. Och det blir, som vi såg med emojis, eller ja. Gång på gång så läste vi texten hur Gud sa det. Och det blev som han sa. Är det inte häftigt? Hebreerbrevet 11, vers 3 säger, genom tron förstår vi att universum har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Gud talade och det blev. Om jag skulle säga fågel bli till, så skulle ingenting hända. Men om Gud säger någonting så händer det. För han är allsmäktig och kan göra allting. Om vi tittar på skapelsen, det som Gud har skapat, så ser vi hur komplext allting är. Hur avancerat det är. Forskare och vetenskapsmän brukar tala om skapelsen som att den har oförminskbar komplexitet. Den är så avancerad att om vi bara ändrar några små parametrar, bara några fina finjusteringar, om de vore annorlunda, så skulle det inte kunna finnas något liv på denna jord. Det vore som när du som barn bygger med Lego. Om du saknar bara en enda bit, men utan den så faller allt ihop. Livet har inte uppstått bara av en slump, av bara en tillfällighet. Om det inte vore för Guds skapande och uppehållande kraft, så skulle vi inte finnas till. Och det skulle inte finnas något liv på denna jord. Gud i sin allmakt har skapat allt med den exakta finjusteringen, komplexiteten och naturlagar, så att allt kan funka. Och han ser till så att det fortsätter att funka. Eftersom han har skapat oss människor, så vet vi varifrån vi kommer. Och Gud, han har en mening och ett syfte med varför vi finns till. Och som skaparen så har han också satt upp spelreglerna. Han har skapat naturlagarna, så att naturen vet hur den ska funka. Och i Bibeln så har han gett oss människor instruktioner för hur vi ska leva. Vid ett tillfälle så fick en nyexaminerad lärare som tror på Jesus i uppgiften att undervisa barn från Bibeln i en traditionell skola där man inte längre trodde på Bibeln, men man hade gjort det en gång i tiden. Och de här barnen, de hade ingen förståelse alls av Bibeln. Och de hade väldigt svårt att fatta när läraren läste de första tre kapitlerna i första Moseboken, som vi kommer titta på idag och nästa söndag. Vad då den här läraren gjorde, det var att hon lät barnen skapa och göra en värld av lera med lerfigurer. Och barnen, de fick också skriva lagar för lerfigurerna för som de skulle följa. Och sen så sa hon till en av pojkarna i klassen. Hon tog hans lerfigur och så sa hon: din lerfigur vill inte lyda dina lagar. Han vill inte följa vad du har skrivit. Och då sa den här pojken: då ska jag bryta av armen på honom. Och sen så öppnade hon första Moseboken igen och började läsa de tre första kapitlerna. Och nu började barnen att förstå. Vi är som lerfigurerna och Gud är vår allsmäktige, suveräna skapare. Redan i första Moseboken 2, som Gustav läste, vers 16-17, så gav Gud som skapare befallningen till den första människan Adam: du kan äta fritt av alla träd i lustgården, men en enda befallning: men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. För den dag du äter av det ska du döden dö. Som vår allsmäktig och suveräne skapare så har Gud rätten att hålla oss ansvariga som människor för våra handlingar. Han beskrivs också som vår herre, kung och domare i Bibeln. Men samtidigt, Gud är inte bara suverän och allsmäktig. Det andra vi kan lägga märke till om Gud i skapelsen, det är att han är god. Bobby, som fick lyfta emojin med en smileys, han upptäckte hur många gånger det står, och ni när ni såg det, barn och oss alla, efter att Gud har skapat, att det var gott, och mycket gott det Gud har gjort. Skapelsen, den uppenbara Guds godhet och att han vill oss väl. Tänk för ett ögonblick på naturen. Gud, han har skapat all grönska, all skönhet, alla djur, vackra soluppgångar och solnedgångar, välluktande dofter, smaker och allt det goda vi människor kan åstadkomma och göra. Allt gott, det kommer från Gud. Han är källan till allt gott. Det är som Jakobsbrevet 1, vers 17 säger, allt det goda vi får och varje fullkomlig gåva är från ovan. Det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar mellan ljus och mörker. Gud, han är så god. Han är så kärleksfull och allt det goda han har skapat, allt gott i denna värld, det är bara som en skugga på Gud själv som är godheten och kärleken personifierad. Vi har så mycket att vara tacksamma för. Och Gud, han är inte bara en Gud som är långt borta. Han har genom Jesus kommit oss nära så att vi genom tron på honom kan ha en levande relation med Gud. Bibeln uppmanar oss, som vi läste i början på gudstjänsten, att smaka och se att Herren är god. Om Gud bara vore suverän och allsmäktig utan att vara god, så skulle han inte vara värd att lita på. Ursäkta. Om Gud vore god utan att vara suverän och allsmäktig, så skulle han inte vara pålitlig. Men eftersom Gud är både fullkomligt god och helt suverän, är han helt och fullt värd vår tillit. Och särskilt i lidande och även när vi inte förstår, vi kan lita på Gud. Det är detta som skapelsen pekar på. Så låt oss glädja oss över och tillbe Gud för hans suveränitet och godhet och glädja oss och åtnjuta honom. Låt oss smaka och se att Herren är god. Amen. Och detta ser vi också i vår nästa punkt för det andra, skapelsens höjdpunkt. Människan, hans folk. I första Moseboken 1 och vers 26 så står det, Gud sade, låt oss göra människor till vår avbild, lika oss. Här så ser vi den enda guden som är skapare av allting. Helig, oändligt perfekt och evigt existerande i en kärleksfull enhet av tre personer. Fadern, sonen och den helige ande. Vi ser hur den enda guden säger, låt oss, hela treenigheten säger, låt oss, inte jag ska göra, utan låt oss göra människan till vår avbild. Djuren beskrivs inte som Guds avbild, utan människan som är skapad av Gud för att reflektera vår treenige Gud. Och som Guds avbild så har vi människor ett unikt värde. Det är vad som brukar kallas människovärde. Och detta kommer från Gud. För oss som kommer till tro på Jesus har vi också blivit nya skapelser. Och som nya skapelser så har vi fått en identitet att vi tillhör Gud som ingen eller inget kan ta ifrån oss. Vi kan inte genom vårt beteende förtjäna detta, utan vi är Jesus älskade utan gräns. När du som troende ser på dig själv, så är du både från skapelsen skapat i Guds avbild, men också nyskapelsen, Guds älskade barn, hans avbild. Och du kan vara trygg i din identitet som hans avbild och nya skapelse. Och detta är något vi behöver ta till oss. När det gäller att vi blivit skapade till Guds avbild, så talar första Moseboken 1:27 om hur mannen och kvinnan tillsammans skapades för att reflektera Guds avbild. Inte bara mannen, inte bara kvinnan, utan tillsammans. Och på grund av att vi är en avbild av vår treenige Gud, så krävs mer än en person för att reflektera Guds avbild. Vad var då syftet med människan, eller för att reflektera Gud? Vad var syftet med människan? I första Moseboken 1-2 så ser vi framförallt tre syften. Först i första Moseboken 1:26 och vers 28. Att under Guds goda styre råda över djuren, naturen och lägga jorden under oss. De första människorna, och indirekt vi, har fått ett mandat att förvalta och ta hand om Guds goda skapelse, vilket han håller oss ansvariga för. I första Moseboken kapitel 2 så får mannen uppgift att namnge djuren. Och det står där i kapitel 2, vers 18-20. Herren Gud sade: det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like. Herren Gud hade format alla markens djur och himlens alla fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse, så blev dess namn. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar och markens alla vilda djur. Men åt Adam fanns ingen medhjälpare som var hans like. Gud hade skapat alla djur, men i Guds skapelse, trots att Adam hade Gud, så säger Gud att något saknades. Det är inte bra för mannen att vara ensam. Gud skapade en medhjälpare från mannen och för mannen, Eva, hans like. Det var i Guds goda plan, för det andra, för människan att ha gemenskap och komplettera varandra. De behövde varandra för att tillsammans råda över jorden och lägga den under sig. Eva var Adams like. De hade samma värde, men olika roller i Guds goda skapelse. Och de blev skapade till Guds avbild för att tillsammans i gemenskap reflektera den treenige guden. Gud skapade människan för gemenskap. Och detta är också ett av syftena med äktenskapet. I första Moseboken 2:24-25. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att vara blyga för varandra. Gud skapade mannen och kvinnan för att i äktenskapet mellan bara en man och en kvinna vara ett kött i gemenskap tillsammans. Och detta är också som en skugga på, som pekar fram på församlingen, som beskrivs som en kropp. där vi som Guds folk tillsammans får reflektera Gud. Kristi relation till församlingen. Det är det som äktenskapet är som en skugga på. Det tredje syftet vi ser här i skapelsen för människan, det är att vara fruktsamma och föröka er. I självaste skapelsemandatet så säger Gud till de två första människorna: var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. I vår tid som är karriärsdriven så ses ofta barn som ett hinder. Men Bibeln beskriver barn som en Guds gåva och en välsignelse. Gifta par, om de har möjlighet av hälsoskäl, bör vara fruktsamma och föröka sig. Och för att det ska vara möjligt så krävs en man och en kvinna inom äktenskapets gudagivna gränser. Som troende i Guds församling så har vi också fått uppgiften att andligt talat vara fruktsamma och föröka oss genom att sprida evangeliet. Detta så att alla folk får höra och att människor från alla länder, stammar, folk och språk får komma till tro på Jesus. För att som Habakkuk 2, vers 14 säger, att jorden ska fyllas av kunskap om Herrens härlighet, så som vattnet täcker havets djup. Vi har nu lagt märke till skaparen själv, Gud, skapelsens höjdpunkt, människan, Guds folk, och syftet som människan har. Men det finns ytterligare ett syfte som har att göra med vår tredje och sista punkt, som är skapelsens mål: vila i Gud. Detta kan vi läsa om i Första Moseboken 2, vers 1-3. Om hur Gud, efter att han fullbordat, slutfört skapelsen, hur han på sjunde dagen vilade och helgade den. Vi människor var också skapade för denna vila med Gud. Sabbaten i Gamla testamentet, med en dag i veckan, den var till för att speciellt vila och fokusera på Gud. Mannen och kvinnan var inte bara skapade för sig själva, utan för att i vila ha gemenskap med vår treenige Gud, Fadern, Sonen och den helige Ande. Vi var skapade, som barnen sjung, för att glädja oss i Gud, för att åtnjuta honom. Där i Edens lustgård, som var som ett tempel, så befann sig människan i harmoni och gemenskap med Gud. Gud vandrade i Edens lustgård. Men något fruktansvärt ägde rum, som vi kommer få höra om nästa vecka. Men ni får en liten smakprov. Människan, vi människor, med Adam som vår representant, vi gjorde Edens lustgård uppror mot Gud och hans goda styre. Det är detta Bibeln kallar synd. Och Romarbrevet 6:23 säger att syndens lön är döden. Och som en konsekvens av synden så kastades vi människor ut från paradiset, bort från gemenskapen med Gud. Människan blev separerad från vilan och gemenskapen med sin skapelse. Och inte bara människan, det står i Romarbrevet 8:20 att hela skapelsen blev lagd under förgängelsen. Och att den suckar över sitt slaveri. Skapelsen har gått sönder. Och nu så behöver vi en ny skapelse. Människan behöver komma tillbaka till meningen med den ursprungliga skapelsen. Hon behöver en ny skapelse till att komma tillbaka in i vilan med Gud. I sitt fallna tillstånd så har människan blivit andligt död och kan inte i sig själv komma tillbaka till Gud. Så genom Gamla testamentet så uppenbaras Guds frälsningsplan, den röda tråden, hur Gud själv blir människa. Jesus, han föds och kliver in som vår representant där Adam har misslyckats. Han tar frivilligt på sig det straff vi förtjänar. Och han uppstår på tredje dagen så att vi kan uppstå både i detta liv till andligt liv här och nu. Och till evigt liv för alltid i gemenskap med Gud. Genom tron på Jesus så får vi förlåtelse för våra synder och evigt liv med Gud. Jesus, han ger oss nyskapelse. Människan efter syndafallet, när de åt den förbjudna frukten, är fortfarande Guds avbild. Men avbilden, den har genom synden gjort att vi inte representerar Gud så som vi borde. Men genom Jesus och hans räddning så börjar Gud ett verk i oss som kristna där vi formas mer och mer efter sonens bild, som Romarbrevet 8:28-29 säger. Och en dag så lovar Bibeln i första Johannesbrevet 3:2 att vi ska bli lika Jesus. Det står så här: mina älskade, nu är vi Guds barn och än är det inte uppenbarat vad vi ska bli, men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom, för då får vi se honom sådan han är. Genom tron på Jesus så får vi här och nu kliva in i trosvilan, i gemenskap med Gud. Men detta är bara en försmak på vad som väntar skall. Paradiset, Edens lustgård, ska bli återupprättat. Det ska bli en ny himmel och en ny jord med obeskrivlig himmelsk glädje i den eviga vilan och gemenskapen med Gud. Det kommer bli som titeln på en bok: ännu bättre än Eden. Det kommer bli en skapelse, en ny skapelse, en ny himmel och en ny jord. Där vi alla som tror på Jesus som vår frälsare och herre och kung, där vi kommer få glädja oss och åtnjuta Gud för all evighet med evig, obeskrivlig himmelsk glädje. Wow, helt fantastiskt. Vilken dag att blicka framåt. Vilken dag det ska bli när min Jesus jag får se, när för hans fot jag faller ned, han som döden för mig led. Då han tar mig i sin hand och leder mig till löftesland. Vilken underbar dag det ska bli. Amen. Låt oss be. Fader, vi tackar dig för i skapelsen så ser vi hela den treenige Gudens godhet. Vi ser din godhet. Vi ser din allsmakt. Tack för att det gör att vi kan lita på dig. Vi tackar dig för att du är trofast. Tack för att du har skapat oss till att åtnjuta, att glädja oss i dig. Hjälp oss och hjälp kristna i denna stad, i detta land, runt om i världen. Att än mer att vi litar på dig och glädjer oss i dig. Må du bli ärad, Herre. Vi ber i Jesu namn. Amen.